Ni får fortsätta stå om ni vill. Det är frivilligt. Det här blir ju på något sätt som en slags fantastisk inledning där vi hör från Chile i det jag tänker säga. Läger är ju en sån fantastisk kombination av en massa saker. Det är lite svårt att sätta fingret på exakt vad det är som skapar den där atmosfären. Men vad det än är så behöver vi mer av det i församlingen, tänker jag. Vi behöver ju såna här tillfällen där vi får erfara Gud. Där vi får märka påtagligt att han är ju inte bara en tankefigur. Någonting som existerar i teorin eller i våra huvuden. Utan han är en levande och verklig Gud. Och jag kan känna och uppleva hans närvaro här och nu. Och det är ju förstås inte bara på läger man kan göra det. Det kan man göra på många olika sätt och många olika tillfällen. I en gudstjänst som den här. I sin egen kammare när man har en personlig tid med Gud eller vad det än är. Det finns massor av olika ställen. Men läger är en slags unik kombination av en massa saker som gör att det blir en fantastiskt bra mylla för Gud att så i. Både i form av undervisning men också i form av erfarenheter av vem Gud är. Det var på läger som jag först tog emot Jesus och sa ja till honom. Jag hade ju hört om honom många gånger innan. Hade bestämt mig under ett antal år för att jag inte minsann vill vara kristen. Det var ju inte så inne att vara kristen då heller på 80-talet. Och jag var ganska utsatt i skolan för att jag kom från en kristen familj. Så jag hade bestämt mig för att det där vill inte jag ha någonting med att göra. Men när jag befann mig på ett läger när jag var 14 år så kände jag liksom, ja, men vem är det jag försöker lura egentligen? Jag är ju helt övertygad om att Gud är verklig. Jag vill inte leva mitt liv utan Jesus utan tvärtom. Möta det som finns runt omkring mig tillsammans med honom. Så på den här enkla lägergården Skalltorp där vi befann oss. Där det inte ens fanns en toalett utan det var utedass som gällde. Killarna hade ett dass och tjejerna hade ett dass. Det fanns rinnande vatten i form av en pump från sjön som kom in i köket. Men inte någonting annat. Det fanns lite begränsat med elektricitet. Men man satte upp slinger, långa skarvsladdar med glödlampor. Så att man kunde se lite grann på det här området som annars blev ganska mörkt i augusti. Men vi hade också en väldigt dedikerad ledare, en speciell man som heter Veini Rösjö. Veini Röjarn gick han under namnet hos oss tonåringar. Och han var så dedikerad till att ungdomarna inte skulle vara ute och springa på natten. Så han hade byggt en egen ställning som han hade på ryggen till ett bilbatteri. Och så hade han kopplat det till ett extra ljus, en 100-wattslampa. Så när han lyste så var det ljus som på dagen. Liksom. Så att det gick inte att vara ute och härja på något sätt när Veine stod för disciplinen. Däremot så klättrade ju Håkan i Bostorp upp i flaggstången med Veines sovsäck och knöt fast den där uppe. Och när Veine märkte att den inte gick att hissa ner blev han lite lätt förgrymmad. Gick och hämtade verktyg och fällde flaggstången. Tog bort sin sovsäck och gick därifrån. Och i den här miljön, väldigt enkel och väldigt lättsam. Men fantastiskt Jesus-centrerad så bestämde jag mig för att ja, men jag vill ju leva tillsammans med Jesus. Det är ju det som gäller. Och det är ju också så med läger att det ställer oss i situationer där vi fattar avgörande beslut. Och det kan gälla både relationen till Jesus eller vägval i livet eller så. Torpkonferensen är ju också en sån plats som är en sån fantastisk mylla för Gud att tala och så in i våra liv det han vill se och göra. Och när man sen börjar jobba i församling så märker man ju att det finns ju inget verktyg som slår det här med läger. Både vinter och sommar, både barn- och ungdomsläger, både konfaläger och församlingsläger och allt vad det är. Ja, men det är ett så kraftfullt verktyg så det vill vi använda så mycket det går. Och vi behöver det här. Vi behöver de här tillfällena och platserna där vi både får erfara Gud och fatta nya beslut om hur vill jag att mitt liv tillsammans med honom ska se ut. Och vara öppen för vad Gud vill säga att han vill göra i mitt liv och använda mig till. Och om vi inte får uppleva det med jämna mellanrum, då riskerar ju våran tro och vår relation med Jesus att bli torr och stel. Precis som en disktrasa. Har ni försökt torka ett bord med en disktrasa utan att blöta den först? Det blir inte så bra. Den gör inte sitt jobb. Och det är ju en bild på vad Guds ande vill göra med oss med jämna mellanrum. Han vill hålla oss under den här vattenkranen och krama runt lite och mjuka upp oss så att vi förnyas och blir fräscha igen. Så att Gud kan använda oss till det han vill. Men när vi gör såna här erfarenheter så är det också en sak till som är otroligt viktig för att det ska bli som Gud har tänkt. Som han har designat det till att vara. Och det är att det får inte stanna där. Det är inte tänkt att det du och jag upplever tillsammans med Jesus ska stanna hos oss. Utan vi behöver ge som gåva det vi har fått som gåva. Som Jesus säger vid ett tillfälle som vi snart ska läsa. Precis som Ingmar var inne på förra söndagen när han sa att ja, men våran hållning som efterföljare till Jesus, det är ju dels den här. Där vi får tillbe och ta emot. Och sen är det den här. Där vi får ge vidare det som vi har fått. Det är liksom inbyggt i hur Gud har tänkt att det ska fungera. Och jag tänkte vi skulle läsa Matteus 10. Har ni biblar så får ni gärna slå upp det tillsammans med mig. Annars finns det biblar precis utanför dörren. Gula och fina som vi inte har haft så länge. De behöver användas. Så hämta en om du vill. Matteus 10. Vers 5-8 ska vi läsa. Jag ska bara hitta det själv också. Nu är det nära. Här har vi det. Det står här att Jesus kallar till sig sina 12 lärjungar och det berättas vilka de är. Och sen från den femte versen så står det: dessa 12 sände Jesus ut. Och han befallde dem: ta inte vägen till hedningarna. Gå inte in i någon samarisk stad. Gå istället till de förlorade fåren i Israels folk. Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda. Gör spetälska rena. Driv ut demoner. Ge som gåva vad ni har fått som gåva. Det här är första gången som Jesus sänder ut dem. De har gått med honom en tid, exakt hur länge vet vi inte, kanske något år. Det han uppmanar dem att göra, det är ju precis det som de har sett honom göra. Han säger ju, var en förlängd arm, en fortsättning på det som jag har visat er. Och det är ungefär som att han säger så här: ja, men ni har gått med mig ett tag. Ni har fått undervisning, ni har gjort erfarenheter som har format er tro och som har format er till att bli mer lika mig. Ni är inte på långa vägar färdiga än och det kommer ni aldrig helt att bli. Men gå ändå ut och bygg in och träna er i att det som ni tar emot inte stannar hos er. Utan ge som gåva den ni har fått som gåva, säger han. Och det är ju en salig blandning människor, den här gruppen som står där och som räknas upp i verserna innan. Och man skulle kunna hålla en hel predikan om sammansättningen av den här gruppen och hur olika de är. Hur Jesus ändå formar dem till en enhet som får vara hans utsända. Och en fantastisk bild på församlingen. Men det hinner vi inte idag. Och sen säger Jesus också att de ska gå till judarna först. Och det kan man ju haja till lite på. Jaha, är inte det här för alla? Och det är ju just vid den här tiden som han säger så. Löftet är gett till Israels folk. Det börjar hos dem. Så gå till dem först. Och sen ser vi i slutet av Matteus evangeliet hur det här breddas och utvidgas till att gälla alla folk. Så det stannar ju inte där. Men det börjar där. För där hade Gud börjat göra någonting under ett antal hundra år med det här lilla folket. Och vi ser ju även hur Paulus tar till vana i apostlagärningarna att han går alltid till synagogan först. De har fått löftet, vi börjar där, men det gäller alla. Och vi ser ju hur också det blir verklighet i apostlagärningarna när vi läser hur det här utspelar sig, gå ut och förkunna i hela världen. Det är ju det som händer. Hela den då kända världen får höra vad Jesus har gjort. Och det här är ju varje kristen människas kallelse. Att Jesus sänder oss ut. Och det är ju lätt att tänka att ja, men det kan ju inte jag göra. Jag är ju varken redo för det eller utrustad för det. Och det är ju precis vad lärjungarna heller inte var. De var inte ett dugg redo. De hade ju inte fattat särskilt mycket av vem Jesus var när vi läser vidare sen. Korset hade ju inte hänt än. Inte uppståndelsen heller. De hade ingen förståelse av evangeliet på det sättet som vi tänker att man behöver ha. Men Jesus sa, jag sänder ut er ändå. Ni kan förkunna det som jag har förkunnat. Ni kan göra det som jag har gjort. För ni går inte i er egen kraft. Utan det är jag som sänder er. Så ditt dop, det är ju ditt mandat till att agera som Guds sändebud. Vi är medborgare i Guds rike. I samma ögonblick som vi säger ja till Jesus så tar han ju på ett sätt ut oss ur den här världen. Och vi tillhör nu inte längre den utan vi tillhör Guds rike. Men i samma ögonblick så sänder han också oss tillbaka till den här världen. För att ge vidare som gåva det som vi har fått som gåva. Så varje troende är därför en missionär i ordets rätta bemärkelse. Vi har ju med tiden låtit det komma att betyda att den som jobbar på något sätt och har sin försörjning med att predika evangeliet eller jobba i alla länder, den är en missionär. Men i biblisk bemärkelse så är varje troende en missionär, för vi är sända, vilket är vad det betyder. Vi är sända av Jesus själv. Och varje generation av troende har ett ansvar för att ge vidare det som vi har fått som gåva till sin samtid. Det är därför vi är här. Vi tror ju att det är sant. När Bibeln säger att varje människa är skapad till gemenskap med Gud. Och vi tror ju att det är sant. Att det är syftet med varje människas liv. Och vi som har hittat det. Och som har funnit att här är ju meningen med varför vi är här. Vi kan ju inte behålla det för oss själva. Det är precis det som Jesus säger gång på gång och som varje evangelie betonar i slutet av när man syr ihop allt det här. Ja, men, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Gå ut i hela världen, säger Markus. Lukas har sin egen variant. Johannes han säger, som faderna har sänt mig sänder jag er. Det här är summeringen av vad Jesus sänder oss till. Och jag tror aldrig att det här handlar om någonting krampaktigt. Någonting som vi behöver tvinga oss själva till. Utan jag tror ju att det här följer naturligt på om vi säger till Jesus, ja, men inte som jag vill, utan som du vill. Jag är ju här för att du vill det. Och du har gett mig allt det här fantastiska som jag får leva i. Och då vill jag tjäna dig. Med det. Känner ni till Jackie Pullinger? Någon kanske gör det. Hon är ju en fantastisk gudskvinna som mötte Jesus i Jesusrörelsen på slutet av 60- början av 70-talet. Och kände att det här är ju så avgörande så att jag måste viga mitt liv åt det. Och det gjorde hon genom att beställa en jorden runt biljett med en båt Och så sa hon till Gud, där du säger åt mig att gå av, där går jag av och där tänker jag vara. Så när hon kom till Hongkong från Kalifornien där hon hade börjat, då hade det pågått ett tag den här resan. Hon hade säkert frågat Gud ett antal gånger, ska jag av nästa stopp? Och när hon kom till Hongkong så kände hon, här ska jag vara. Här vill Gud ha mig. Och hon kände ingen där. Hade inga liksom förutsättningar för att börja tjäna Jesus där. Men hon gjorde ju precis det som Jesus sänder ut sina lärjungar att göra. Hon går till dem som behöver honom mest. Så hon går till den fullständigt laglösa delen av Hongkong. Där regerar maffian. Där gäller inte några andra lagar. Och där flödar det av droghandel och prostitution och kriminalitet. Precis som det gör i vissa områden av vårt land. Och så börjar hon prata med människor där. Och bygger så småningom upp ett arbete som gör att hon i 50 år snart har fått betjäna människor och är känd i hela Hongkong-området som Jesus representant. Och att lägga ner sitt liv för Jesus behöver ju inte alls innebära att vi alla ska gå på varsin båt och fråga Gud vart vi ska av. Men den livsinställningen som hon visar, det här är ju så avgörande för mig och för alla andra människor. Så det här måste jag ge vidare och jag satsar mitt liv på det. Den kan vi alla ta som förebild. För att våra liv och våran tro ska bevaras sund och frisk och inte förtorkas så måste det finnas ett utflöde. Jag har använt den här bilden flera gånger förut. Ni kanske har hört den i andra sammanhang också. Men det här är ju en fantastiskt bra bild på vad som händer när det inte finns ett utflöde ur våra liv. De två stora sjöarna som inte ser jättestora ut på den här kartan i Israel är ju Galileiska sjön eller Genesarets sjö i norra Israel och Döda havet som ligger lite längre ner. Det finns ju en massa inlopp i Genesarets sjö. Från bergen och sluttningar runt omkring så rinner det ner bäckar och floder så att det där vattnet hela tiden är friskt och fylls på. Men det finns också ett utlopp, Jordanfloden, som går hela vägen ner till Döda havet. Och Döda havet är ju dött precis därför att det inte har något utflöde. Utan det stannar där. Det har ett inflöde. Hur friskt det är i Jordanfloden, det vet jag inte riktigt. Men det har ett ständigt inflöde som skulle kunna hålla det friskt. Men det stannar där. Så därför är det dött. Inget kan leva där. Det är alldeles för salt. För att det tar inte vägen någonstans. Och det här är ju också en bild på vad som händer i våra liv. Om vi låter det Gud gör stanna hos oss. Vad har Gud gett dig som gåva? Det finns oräkneligt antal saker som du och jag har som gåvor i våra liv. Som vi kan fungera i, kanske redan gör. Och som vi kan använda för att ge vidare saker till andra. Men den främsta gåvan som Gud har gett oss, det är ju frälsningens gåva. Att vi får vara räddade genom Jesus Kristus. Friköpta. Och vi får tillhöra honom som Guds barn. Och den gåvan är större än alla andra. Och det är ju det viktigaste för oss att ge vidare. Andra saker kan också vara bra och viktiga. Men det här är ju det som är våran kallelse. På ett annat ställe när Jesus talar till sina lärjungar så säger han, ni säger 4 månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er att lyft eran blick och titta ut över fälten som redan har vitnat. För skörden är mogen. Och där tror jag att vi befinner oss i vårat land. Jag tänker att det som Gud gjorde på Chile och det som Gud gör på många andra platser vittnar om det. Vi har så länge formats i våra tankar att tänka att det är ingen som vill höra vad vi som kyrka har att säga. Jag tror inte att det är sant längre. Och vi hör den ena berättelsen efter den andra om att Gud gör fantastiska saker i vårt avlånga land. För skörden är redo. Och då behöver ju du och jag ge vidare det som vi har fått som gåva till andra människor som behöver få sina liv förvandlade. Det kan ju ske på massa olika sätt. Hur vi är engagerade i det här. Och jag skulle vilja uppmuntra dig till att ta den här höstens avstamp liksom som en anledning till att fråga Gud. Ja, men var vill du ha mig? Var vill du att jag ska kliva av båten? Vill du att jag ska kliva ut i något nytt? Eller ska jag kliva fram i någonting som redan finns i församlingen? Så vi har goda arbeten, inte bara läger, utan där vi också jobbar kontinuerligt vecka efter vecka, där människor får möta Jesus genom oss. Där vi kan kliva in och göra avgörande insatser. Eller ska du gå med i besöksgruppen på fängelset och finnas i den miljön och möta människor där Gud gör otroligt mycket i våra dagar. Och som också förnyar och förvandlar dig och mig när vi är med i det. Eller vill Gud ge dig någon helt ny vision? Forma någonting som kan möta människor där de finns, som kanske inte finns än i våran gemenskap, i vårat sammanhang. Som andrummet till exempel. Som får vara på en arena där människor som är väldigt ovana vid kyrkan helt plötsligt kan presenteras för vem Jesus är. Fundera på och fråga Gud, var är det tid för mig att kliva fram? För jag tror att det är det. Jag tror att det är tid för oss alla att ta kliv framåt, inte tillbaka. Det behöver inte se ut som det alltid har gjort och det kommer det inte att göra heller. Och det behöver inte innebära att vi är fastlåsta i hur vi har tänkt att då blir det så här. Utan fråga Gud. Ett sätt att vara redo för människor som söker efter saker och är öppna för evangeliet, det är att hålla alfakurser. Så därför kommer vi göra det i höst igen. Vi kommer ge möjlighet till människor att utforska vem Jesus är utifrån det här materialet som är otroligt användbart och bra och som Gud använder till att föra mängder av människor in i relation med honom. Och alfa är ju också ett superbra verktyg för Gud att hålla oss under kranen och krama om oss lite grann så att vi fräschas upp och förnyas. Det kallas ju för en grundkurs i kristen tro och det är det ju också. Men det betyder ju inte att du och jag som kanske har känt Jesus länge inte vitaliseras och förnyas när vi får vara med i en sån grupp. Det händer mig varje gång. Och jag tror att vi många gånger behöver också leva närmare människors tankar och frågor och tvivel och ifrågasättanden för att våran tro ska hållas fräsch. Så alfa är en möjlighet för oss att göra just det. Så jag tänker att vi också behöver fundera på och be över, ja, men vem kan jag bjuda in till det här? Eller ska jag gå själv för min egen skull? Ska vi gå som smågrupp för att vi behöver vitaliseras i våran tro? Jag tänker avsluta den här predikan med att bara visa en kort inspirerande film från Alfa som handlar om vad Alfa kan betyda och vilken roll du och jag kan få spela. Så vi kör den.